Olösta fall. En podd om försvunna människor och ouppklarade mord. Vattenytan ligger blank mellan Lysekil och Grundsund. Det är tidig morgon och augusti och solen är på väg upp längs horisonten. En sval sensommarmorgon. Du drar in den lätta luften, smakar på den. Än finns sommarsmakarna kvar i den. Det är en lugn morgon. Du känner båten gunga stilla längs vattenytan. När din blick fastnar på någonting en bit ut i vattnet. Vad är det som ligger där och guppar försynt i segelleden? När du kommer närmare ser du att det är en skotskrutig resväska. En makaber lukt sveper förbi. Där och då kan du aldrig ana vad du snart ska få se. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nyblin.
Mitt namn är Nathalie Seob.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på 37 år gamla Margareta Forsells 1969 i Göteborg. Ett fall som skakade hela västkusten och som än idag är olöst. Margareta föddes den 27 februari 1932 i Ringarum. Hon var en vacker kvinna med svart långt hår och gröna ögon. Hon hade lite buskiga ögonbryn och en rak näsa. Hennes kropp var spänstig. Hon var ungefär 160 cm lång. Hennes flicknamn var Fredriksson. Men år 1968 gifte hon sig med den 20 år äldre finländska adelsmannen Bengt Affe Forselles och tog hans efternamn då hon blev hans fjärde hustru. Paret hade mötts 1963 i en liten stad i Småland och blivit kära. När de 5 år senare gifte sig var Bengt välbärgad. Margaretas mor hade dessutom avlidit under våren och hon hade kommit att ärva henne. Men trots att Bengt kom från en adelsfamilj så hade de stora ekonomiska problem. Både Bengt och Margareta var arbetslösa och levde ett dekadant liv med mycket alkohol inblandat. Pengarna sinade snabbt, men deras dyra vanor bestod. Margareta hade vid flertalet tillfällen prostituerat sig för att få in pengar så att paret kunde fortsätta leva i den standard de önskade sig. Paret lyckades inte riktigt rota sig utan flyttade runt. Men till slut hamnade de i Göteborg. Där hyrde de en andrahandslägenhet i Majorna, närmare bestämt på Kommendörsgatan. Den 6 juli 1969 tog paret en spårvagn från Alla helgona kyrkan i Kortedala till station Valand, där de steg av för att sedan promenera planlöst runt i Göteborgs innerstad. De åt lunch på Ringbaren vid Kungsportsavenyn. Efter det hamnade de på stadsbiblioteket, som de sedan troligtvis lämnade vid stängning klockan 18. I det fina sommarvädret satte de sig sen på en parkbänk intill Järntorget på Vasagatan. Strax innan 8 på kvällen gick de vidare till biljardhallen i närheten. Bengt ville gå in, medan Margareta istället bestämde sig för att vänta utanför, på en bänk på Järntorget. Hon brukade sitta där, på just den bänken, medan maken spenderade tid och pengar inne på biljardhallen. Det här skedde så pass ofta att folk i området kände igen henne där hon satt, lite ihopsjunken. När Bengt kom tillbaka rörde sig paret vidare till en pub på Andra Långgatan, som vid tidpunkten hette Sjöboden. De gick in tillsammans, men Margareta tröttnade ganska kort in i besöket och lämnade Bengt och puppen bakom sig för att gå och köpa korv. Hon och Bengt hade gemensamt bestämt att de skulle mötas upp igen senare, då på diskoteket Blue Peach Cock vid 23-tiden. Men Margareta dök aldrig upp på diskoteket. Trots detta så dröjde det till den 10 juli innan maken Bengt anmälde Margareta som försvunnen.
Det är morgonen den 7 augusti, mer än en månad efter Margaretas försvinnande, som dykarna Leif Johansson och Hans Harrison är på väg med en båt från Lysekil till Grundsund på västkusten. Det är tidig morgon och de befinner sig utanför Gåsa med sin båt när de plötsligt får syn på en skotsrutig resväska i färgerna grönt, blått och svart som ligger och guppar ute i vattnet ungefär 25 meter från land. Resväskan är på väg att sjunka och försvinna ner i djupet. Nyfikenheten slog till och de två kollegorna böjde sig av relingen för att försöka få in väskan mot båten. Vi drog in väskan till gåsa med båtens hjälp. Jag gick i land med uppkavlade byxor och släpade upp väskan på stranden, berättade Leif Johansson som var 26 år när han gjorde det makabra fyndet till Expressen. Dykarna bände under locket vid ena kortändan och ett av de tre metallås som fanns på baksidan gick då sönder. Min kompis stod i båten och öppnade väskan. Det första jag tänkte var att det låg en död gris i väskan, invirad i tidningspapper. Det luktade pyton, säger Leif Johansson i samma artikel fortsätter. Men sen såg jag vad det var och sa Hasse, fan det ligger ju en kvinna i väskan. Vi stängde locket och lade några stenar ovanpå. Sen åkte vi in till Grundsund och ringde polisen. Runt väskan var en nylonlina vira tillsammans med en kätting, troligtvis för att få väskan att funka och försvinna. Inuti väskan fanns delar av en kvinnokropp. Kvinnans bål hade packats ner i kofferten. Hon hade blivit styckad och hennes huvud, armar och ben fattades. Visst blev jag överraskade. Det är ju lite udda. Men chockad, nej, det blev jag nog inte, berättar Leif i artikeln på Expressen och säger att han inte har tänkt på händelsen särskilt ofta men blir påmind då och då när journalister och andra hör av sig. Det var sjöpolis Knut Karlsson som var först på plats i polisstyrkan. Han och hans män var på väg norrut när de plötsligt fick nya order. De styrde då mot Gåsa där dykarna Leif och Hans väntade med den rutiga kofferten. Vi begav oss åt dit så fort vi kunde och träffade de som hittat väskan, säger Knut Karlsson. Vi förstod snabbt att det var något märkligt som påträffats i havet och kontaktade därför kriminalpolisen i Uddevalla. Jag öppnade väskan och kände en fruktansvärd lukt. Man får inte glömma bort att kroppen legat i havet en längre tid, berättar Knut för GT. Sjöpolisen med Knut i spetsen tog väskan med sig på sin båt och i Dragsmark väntade lokal polis på dem. På plats befann sig även Erik Andersson, lokalredaktör på tidningen Bohuslänningen. Uppgifterna om den funna kofferten och kvinnan i den hade redan spridit sig till medierna. Även till Lysekil hade nyheten redan spridit sig. När sjöpolisen återvände till ångbåtsbryggan i Lysekil stod ännu en journalist från Bohuslänningen, Treje Fred, och väntade. Vi hade fått ett tips om att något var på gång, säger Treje Fred i en artikel i Göteborgsposten. Inledningsvis var det inte någon större uppståndelse på kajen när polisen dök upp, men det tog inte lång stund innan vi fick reda på vad som hade hänt. Den rutiga resväskan hade måtten 81x52x18 cm och var större till formatet än den konventionella resväskan. Kroppen i resväskan hade varit inlindad i tidningspapper. En av dessa tidningar som använts var ett exemplar av GT daterad den 6 juli. Samma dag som Margareta försvunnit. Polisen misstänkte genast att det var just Margaretas kropp man funnit. Rättsläkaren kunde sedan fastställa att åldern på kroppen stämde överens med Margaretas ålder. Ett ärr på magen kunde också identifiera liket som Margareta. Under obduktionen kunde man snabbt konstatera två saker. 1. Det fanns inga tecken på att kroppen utsatt för något sexuellt våld. Och 2. Att sättet som kroppen blev styckad på visade att den som utfört styckningen besatt kunskap inom anatomi. Polisen vände sig sedan till allmänheten i hopp om att få in tips som skulle kunna hjälpa dem att finna den skyldige. Resväskan som visade sig vara tillverkad i Västtyskland år 1960 är ungefär 2000 exemplar, varav 400 sålts i Sverige de senaste åren, ställdes ut i ett skyltfönster i Göteborg vid Kungsportsplatsen. Detta skedde i augusti. Man uppmanade alla som ägde en likadan väska att kontrollera att de hade sitt exemplar kvar i sina ägor. Om någon blivit bestulen på sin väska skulle detta vara av högsta intresse för polisen. Det måste ha varit en makaber syn att stå där utanför skyltfönstret och titta på den grönblåsvartrutiga kofferten sargad av vatten och likdelar. Till och med kättingen som fanns runt väskan när man fann den fanns kvar. Tejpsorten, en slags industritejp tillverkad av plastfolie som används runt kroppen och i väskan, visade sig vara ovanlig. Den ska inte ha varit tillverkad i Sverige. Vid tidpunkten jobbade 18 poliser från spaningshögkvarteret Göteborg intensivt med fallet. Det fanns även poliser i Lysekil som jobbade med att leta efter fynd i närområdet. Margaretas huvud, armar och ben fattades ännu. Polisen fick i sin jakt på tips in ett flertal olika vittnesmål. Bland annat ska några seglare ha sett en sopsäck i vattnet vid Gullholmen och Gåsö bara några dagar innan man fann kofferten och då av två resväskor med sig. De hade lagt dem i en segelbåt och bet sig ut på havet. Även medierna fick in tips. Händelsen hade fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Situationen var stundtals helt hysterisk och vi fick varje dag in flera tips till redaktionen. Vid ett tillfälle fick vi tips om en klippa nära havet där det fanns massvis med blod. Vi begav oss snabbt dit och det visade sig att en ung kille råkade trampa på en snäcka och börjat blöda. Många av tipsen som vi tog emot hade anknytning till havet och handlade om mystiska saker som flyter till land, berättar journalisten Terje Fred för Göteborgsposten. I detta läge var polisens huvudspår att mördaren måste ha varit en bekant till Margareta. Och så plötsligt fick polisen in ett tips om en finsk man som ska ha pratat högt med sin bordsgranne på en bar i Göteborg om den försvunna kvinnan. Polisen lyckades gripa mannen, en 24-årig bilmontör, samt en bekant till honom, en 23-årig pappersarbetare i Finland. De två männen hängdes ut i medierna med både namn och bilder och fick öknamnen Grisen och Äransiktet. Efter att de blivit häktade märkte polisen snabbt att det inte fanns någon som helst bevisning som kunde koppla de två unga männen till mordet på Margareta. De var oskyldigt drabbade av falska vittnesmål.
Ja du Nattis, åren gick men så plötsligt inkom det faktiskt ett nytt tips till polisen. Det skulle komma att röra sig om en 35-årig läkare från Göteborg som tillhörde en gammal gåsesläkt vid tidpunkten då för Margaretas försvinnande. Och då bodde den här läkaren på Kungshöjsgatan i centrala Göteborg. Den här läkaren var en flitig besökare hos prostituerade och vi vet ju att Margareta prostituerade sig för att hon och maken Bengt då skulle kunna fortsätta leva ett liv i flär helt enkelt. Fruktansvärt, men ja. Det polisen tror är att läkaren ska ha styckat Margareta i sin lägenhet tillsammans med en manlig läkarkollega. Och vi vet ju att man vid obduktionen kunde konstatera att personen som hade styckat Margareta hade kunskap inom anatomi.
Ja, men precis.
Men varför tror man då att läkaren är mördaren, just den här specifika läkaren? Och vi ska ta det här i rätt ordning nu. 5 månader efter Margaretas försvinnande, lördagen den 27 december 1969, strax efter julafton, så gifte sig läkaren med en 2 år yngre kvinna. Och en kort tid innan bröllopet ska läkaren ha erkänt mordet på Margareta för sina föräldrar. Och intressantast av allt är att han på mordnatten ska ha ringt till sin blivande hustru och berättat för henne att han hade dödat en kvinna i sin lägenhet.
Väldigt charmigt. Ja, till sin hustru.
Verkligen, det känns som ett perfekt sätt att ingå äktenskap på. Ja. Sen varför hans fästmö då inte kontaktade polisen eller lämnade honom, det går enbart att spekulera i. Man har ju troligtvis kanske inte en helt smärtfri kärleksrelation med den här typen av människa. Hon ska ha betraktat det hela som fantasier från läkaren, säger hon. Läkaren hade problem med både droger och alkohol och kanske ville hon inte att det skulle vara sant helt enkelt. Hon hade liksom sitt drömbröllop framför sig och kanske levde i någon form av förnekelse. Och den här informationen nådde ju inte polisen då förrän 2 år senare, då läkaren i april år 1971 hittas död på sin mottagning. Han ska då ha tagit en överdos av läkemedel och alkohol. Och den 12 augusti samma år gör man dessutom nya likfynd i Gåsetrakten och ännu en koffert dyker upp. Det var inget tvivel om att det var ett människoben jag fick upp med ankaret. Foten satt kvar. Det fanns till och med rester av en nylonstrumpa, berättade fiskaren Herman Laurell från Grundsund till GT enligt en artikel då på Expressen.se. Och man hittade flera kassar med likdelar samt rester av den andra resväskan. Och den nya fynden gjorde att kroppen med 100% säkert kunde identifieras som Margareta af Forselles.
Ja, och jag vet inte, jag får lite sådana Katrin da Costa-vibes av det här fallet. Att det rör sig om misstänkta läkare, att det är ett styckmord.
prostitution.
Exakt, det finns många likheter här.
Det gör det.
Vid förhör med läkarens föräldrar så berättar de att deras son ska ha kommit till Gåsa från Göteborg med just två koffertar, vilket också är väldigt intressant.
Mm-hmm.
Och det här är då bara 4 dagar efter Margaretas försvinnande. Så föräldrarna misstänkte redan då att sonen kunde vara inblandad i mordet och att de ska uppmuntra honom att ta ansvar för sitt agerande och kontakta polisen då. Men det var först efter sonens död som de öppet pratade med polisen om det här. Men man kan, det säger rätt mycket om en person om ens föräldrar misstänker den initialt på det här viset som föräldrarna gjorde i det här fallet.
Mm, det känns som att det finns ett kapital av våld sedan tidigare. För som förälder, både du och jag, vet ju att ens barn är det första man värnar om. Liksom. Och att då ens kunna föreställa sig att ens barn kan begå ett sånt här brott, då finns det någon form av historik.
Ja, jag tror också det. Och det är ju beklagligt att de kanske inte gick till polisen direkt, men det var ju bra att de i alla fall gjorde det efter han hade avlidit. Att de ändå tog sitt förnuft i fånga och gjorde det och ja, pratade om vad de misstänkte helt enkelt.
Mm.
De berättar då för polisen att sonen senast faktiskt har erkänt inblandningen för dem, så han ska också erkänt, vilket är ju det gör ju honom väldigt misstänkt. Han ska ha påstått att han har blivit tvingad att ta hand om kroppen, så att ja, vad han egentligen erkände, det är ju kanske inte själva mordet, men då att han har gjort sig av med kroppen och hjälpt till med det. Och att det då inte var han som hade bragt henne om livet. Även läkarens svåger ska ha fått historien berättad för sig av honom. Och enligt läkaren ska hans läkarkollega ha mördat Margareta och att han sen då enbart har hjälpt honom med det egna liket.
Mm.
Svågon ska under förhör berätta den versionen han har fått höra, att Margareta ska ha varit uppe i läkarens lägenhet och både läkaren och den här kollegan till honom ska ha haft sex med Margareta och sen då ska kollegan ha mördat henne. Läkarkollegan hävdar dock att det var läkaren som mördade Margareta, så här blir det ord mot ord.
Mm, vilket gör det väldigt svårt att utreda.
Och han menar då tvärtom, att han bara då ska bli ombedd och hjälpa till att röja undan kroppen och att det inte var han som mördade henne. Men enligt honom ska han ha vägrat det här och att han har åkt hem till Stockholm. Så han anser då att han är oskyldig. Det finns viss bevisföring som kan peka på att läkarens historia innehåller en viss del sanning. Det ena är då att läkarkollegan ska ha varit på besök från Stockholm natten mellan den 6 och 7 juli 1969. Så där, det stämmer i alla fall. Och flera vittnen menar också att Margareta ska ha befunnit sig i läkarens lägenhet den kvällen. Det är också den kvällen han ringer till sin blivande hustru och berättar att han har en död kvinna i sin lägenhet.
Vi kommer kanske aldrig få veta om det är läkaren eller läkarkollegan som har bragt henne om livet. Men någon av dem har gjort det och det har skett där.
Mm. Så mycket kan vi säga. Eller det är väldigt mycket som pekar på det i alla fall. Men det är ord mot ord som sagt och bevisföringen är sedan länge förstörd. På den misstänkta målplatsen finns inget att hämta längre. Det hade gått 2 år när polisen fick reda på det här. Så det var väldigt svårt för dem att säkra någon mer teknisk bevisning. Mm. Men det man kan bekräfta är att Margareta ska ha kvävts till döds. Kanske under en sexakt. Som ett form av spel. Det är det polisen misstänker i alla fall. Det kan också varit en olyckshändelse att det var en sexakt som gick fel. Om man säger så. Men om hon har mördats med avsikt så kan man heller inte klargöra vem det var som mördat henne. Och fallet går till historien som ännu ett olöst fall. Och oavsett vad kan man ju också tillägga att om det skulle vara en olyckshändelse så är det ju ändå ett brott som har begått. Man har styckat hennes kropp, man har gjort sig av med kroppen istället för att kontakta polisen att det här har hänt.
Ja, det är brott mot giftefriden,
ja,
oavsett vad.
Det är det. Så att det hade man nog kunnat döma någon för oavsett vad, även om man inte hade vetat. Men man behöver ju veta vem som har utfört handlingen. Och det är det här med juridiken som blir det knepiga i det här fallet.
Precis, och också att en av de här två misstänkta personerna faktiskt är död. Mm. Så det blir ett väldigt knepigt fall. Oavsett vad, även om det inte är överlagt mord, så har man ju ändå dödat någon.
Ja, och jag tänker att det här är så hemskt för Margaretas anhöriga. För att det blir liksom, de vet ju egentligen vem det är som ligger bakom det här, men personen kan aldrig ställas inför rätta och det blir ju fruktansvärt att bara leva, alltså att de fick leva sitt liv med den här vetskapen. Mm. Att de vet vem det är som har antagligen bragt henom livet, men man kan inte göra någonting.
Nej.
Frustrerande.
Det är verkligen dead end.
Mm.
Det sista som hörts om fallet Margareta gäller rykten kring en tredje läkare som ska ha varit delaktig i styckningen av Margaretas kropp. Det ska ha rört sig om en man som Margareta 20 år tidigare jobbat som hembiträde hos. Margareta ska då ha varit 17 år gammal och gravid. Det är ett ärr på Margaretas mage som en del av identifikationen av hennes kropp visar sig vara ett kejsarsnitt. Margareta påstås ha fött ett barn år 1951. Läkaren ska ha varit från Stockholm och jobbat på Karolinska sjukhuset. Även denna man ska ha problem med narkotika. Vid sidan av sitt jobb som patolog och hudläkare ska han ha ägt en egen privatklinik som sägs ha sysslat med illegala aborter. Ulla Björkman, känd som roulettedrottningen, eftersom hon under denna tid drev flera roulettkrogar, läste om mordet i tidningen och blev påmind om läkaren som hon träffade i Borås 1967. De hade spenderat sommaren tillsammans och blivit ett par. Ulla hjälpte läkarpojkvännen att städa ur sin segelbåt och det var då han berättade om hur just han skulle gå tillväga för att begå det perfekta mordet. Historien ska innehålla detaljer som i efterhand skulle stämma mycket väl överens med det uppmärksammade koffertmordet. Han berättade att om han skulle begå ett mord så skulle han ha tömt kroppen på blod och sedan styckat den, använt tidningarna runt kroppen och sedan dumpat kroppen i en resväska i havet. Trots att fallet aldrig blev löst blev det polisiärt uppklarat och förundersökningen lades ner den 28 januari 1972. Vad var det egentligen som hände Margareta den där natten mellan den 6 och 7 juli 1969? Att någon kan göra någonting så fruktansvärt som att köpa en kvinna, kväva henne till döds och sedan stycka hennes kropp är svårt att föreställa sig. Det är ett öde som ingen någonsin ska behöva gå till mötes. Våra tankar går ut till Margaretas anhöriga och även till alla kvinnor där ute som lever ett liv där de behöver utsättas för prostitution. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.